Jesús se ataca de al grupo Sanders en el ansicte y la pista de Herre, att den är förberedd, så vill du komma oss riktigt nära, Herre. Du vill komma in på insidan, Herre. Hjälp oss att ta ett liv med det som behäftar oss av svaghet, Herre, av mörker och annat som stör vår utveckling på det andliga planet, Herre Jesus. Herre, du vet vad vi behöver var och en, och jag ber dig att ditt ord ska nå våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag har funderat väldigt mycket under den veckan som har gått. Det har blivit mycket tid att vara stilla. Jag har mellan attacken av hosta och elände så har det blivit mycket tankeverksamhet också. Och det är ju så här, vi lever i en tid av mörker och vi påverkas av så många olika saker. Om man känner när Herren närmar sig och kommer nära hjärtat, så känner man som profeten fordom att jag bor ibland ett folk som har orena läppar och jag själv har orena läppar och jag har sett Herrens härlighet. Ve mig. Och det är inte lätt att orientera sig i de här tiderna när det krävs utav oss att vi ska ha svar på alla möjliga frågor. På det politiska planet, på det moraliska planet och inte minst det kulturella planet. Det är inte enkelt att manövrera i en sådan miljö. Och jag tänker så här, det är så viktigt att vi har för ögonen det som är väsentligt idag. Vi kan ju tycka att det finns många saker vi gör som kan gagna Guds rike på olika sätt. Men i den frågan så har Bibeln alla de svar som vi behöver. Allt vad vi behöver veta finns i Guds ord. Och det som inte finns i Guds ord, det är inte heller något som har engagerat Gud i sin evighetsvärld. Därför blir det viktigare och viktigare att vi söker svaren i Guds ord. Vi kan tycka att världen runt omkring oss på olika sätt hotar oss och hotar den kristna tron på annat sätt. Och en del tror att politiker ska lösa problemen och de ska bli mera gudstillvända på något sätt och så skulle det bli bättre. Så är det inte. Gud har ett enda svar på den här frågan och det är evangelium. Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det handlar om oss på det personliga planet. Vi kan inte hitta på olika saker själva som ska göra det lite enklare och förbättra vår situation. Vi vet i världen idag så är det så många kristna som är förföljda. Man samlas ändå trots mordhot och trots att man bränner ner deras kyrkor och mördar deras ledare. Så fortsätter man ändå samlas i Jesu namn. Och då tänker jag, vad har vi att gnälla över egentligen? Och då vill jag säga att det finns tre huvudsakliga fiender. Och kanske det är så att det inte är den ordningen som du har tänkt dig. Det ska inte uppfattas heller som ett personligt angrepp på någon. Jag vill läsa ifrån andra Korinthierbrevet, det fjärde kapitlet. Och de sjunde till åttonde verserna. Det är Paulus som tar avsked. Han anar att dagen är inne då han ska få lämna det här jordelivet. Och så säger han så här: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Vi måste vara medvetna om att det kristna livet är inte en söndagspromenad. Bibeln säger att vi befinner oss mitt i en strid, ett krig. Där är det inte politiska partier som är vår fiende. Inte på något sätt. Det har kristna fått uppleva precis i alla tider. Jesus, som själv var perfekt, ren och god alltigenom, honom spikade man upp på ett kors. Och han säger, om de kallar mästaren för Belzebul, vad ska de inte kalla hans lärjungar? Han säger vidare, må det vara lärjungen väl tillräckligt om det går honom som är hans mästare. Det är en kamp och en strid. Det vet vi allihopa. Det har vi fått höra allihopa från barnsben. Det är en kamp och en strid. Men kanske inte alltid på det sätt som vi tänker oss. Det är inte någon gång i framtiden som den här striden ska ske. Utan den pågår här och nu. Det är inte den striden som Jesus vann när han dog på Golgata. Det är någonting annat. Det har han gjort åt oss i vårt ställe. Ordet är tydligt. Vi har tre fiender. Och den första fienden och den värsta utav dem alla, det är köttet. Det är det egna jaget. Där pågår den allra värsta striden. Och den andra, det är världen. Och jag vill säga, på tredje plats först så kommer djävulen. Djävulen är sammanfattningen av ondskans andemakt som begrepp. När jag talar om det här, det är inte olika delar av det, utan det är djävulen som begrepp och vad han står för. Men då är det så här att Gud har inte lämnat oss försvarslösa på något sätt. Det första han har gett åt det sina, det är en vapenrustning. Det här är vi medvetna om idag, hur det rustas i hela Europa. Därför att vi har en fiende plötsligt som har vaknat till liv och har blivit mer aggressiv än någon. Man kan satsa hundratals miljarder kronor som skulle kunna användas till mycket bättre saker i tillvaron. Eller hur? Det satsar man på vapen för att skydda sig. Gud har gett åt sin församling vapen, åt det kristna, åt enskilda. Han har gett oss, enligt Efesierbrevet 6, en vapenrustning. Och den täcker ena nivån gässan, ena ner till fötterna. Visst är det intressant? Efesierbrevet 6 kapitel kan du läsa om det här själv. Ta på er hela Guds vapenrustning, läser vi. Vad ska man ha rustning till? Och vad ska man ha försvar till? Jo, det är därför att det finns en angripare. Han har också gett oss mäktiga offensiva vapen. Det är inte bara såna här knallplockar som man springer kring med i handen så här och kan bära omkring. Utan han har gett oss också mäktiga vapen som är offensiva till sin karaktär. Och det första och det viktigaste, det är ordet. Det är Guds levande ord. Och vi har bönen som är ett offensivt vapen för att hålla fienden på avstånd. Det handlar om att skydda oss själva, men det handlar också om att angripa den fiende som utsätter oss. bönen och fastan. Ja, här ligger vi efter i vårt land. Vänner, jag ska säga er, när vi ser vad Gud gör i andra delar av världen, där tusentals människor varje dag blir frälsta. Vet ni vad man gör? Jo, varje vecka så har man minst en fastedag, och emellanåt så har man fasteveckor också. Då man ägnar sig åt Herren, ropar ut till Herren om hjälp i den andliga krigföringen. Är det undra på att Gud griper in som svar på bön? Förvånar du oss överhuvudtaget? När fastade vi sist överhuvudtaget ett helt dygn? Det har inte menats som något angrepp eller klander av någon, men inte på något sätt. Men Gud ställer till vårt förfogande redskap att bruka i den andliga tjänsten. Och det blir inte mer andligt än vad vi gör det till. Det bestämmer vi själv nivån. Det här vet ni som alla känner till, att vi har en fri vilja. Ja, det har vi. Problemet är bara att vår vilja inte alltid stämmer överens med Guds vilja. Andra Korinthierbrevet 10, verserna 4-6, så står det: vapnen vi strider med är inte köttsliga, utan har kraft ifrån Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blir fullständig. Ja, det här straffet på slutet där, lägg märke till goda lydelsen där. Det är inte att vi ska ha makt att straffa dem som bär sig runt upp till Guds rike. Utan straffet, det kommer efter, när man har omvänt sig och han ordnats upp igen. När lydnaden har blivit fullständig, ja, det är straffet inget problem, eller hur? Då är det så. Då har det haft den effekt som är avsett. Vår första fiende, det är köttet. Det är fienden som bor allra närmast oss. Och det är den farligaste fienden, är den som bor närmast, eller hur? Jag vet, vi har ju lite längre ifrån Ryssland idag än vad vi har, än vad Finland har. De bor grannar med dem, de har dem precis vid gränsen på där Ryssland var upp idag. Men jag tror att om det finska folket så finns det här i medvetandet, på grund av vad man har upplevt tidigare under både första och andra världskriget och fortsättningskriget och så vidare. Man har upplevt verkligheten av det här. Det fanns tider i Finland då man nästan en tredjedel av unga vuxna män dog i kriget. Och det blev en stor brist. Kvinnorna fick gå in och ta männens uppgifter i olika sammanhang. Jag har släkt som bor där och som känner till bakgrunden. Man vet vad det innebär i krig. Det blir också förluster. Köttet, det är vår personlighet, vår karaktär och läggning. Vi får ju dras med det genom livet. Det är ju så här, va? Det finns en andlig princip som du ska lägga på minnet, och det är det att när en människa blir frälst, så blir anden i en människa frälst i det ögonblick som hon bekänner Jesus Kristus vara Herre. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig, genom munnens bekännelse blir man frälst. Det sker så här alldeles omedelbart. När det gäller vårt själsliv, alltså vårt känsloliv, våra tankar och allting som snurrar runt och rör sig, mer för andra än för vissa, det tar det hela livet att övervinna. Hela livet tar det. Det får vi kämpa med precis så länge som vi lever. Vi är de som vi är av olika anledningar. Man kan ha en mörk och en tråkig bakgrund och allt möjligt annat. Det är självklart, det påverkar livet. Det påverkar människans sätt att tänka. När jag lyssnar till vittnesbörd från en del vad man gått igenom i livet, så tänker man, tänk att de överlevde överhuvudtaget. Hur kunde man leva under de omständigheterna? Det finns ju ett annat liv att leva. Själen får vi arbeta med så länge som vi lever. Och kroppen, den blir aldrig frälst. Den blir aldrig frälst. Den måste dö. Den måste grävas ner och bli mull igen. Det finns inget hopp för den. Ändå är det den vi lägger ner mest omsorg och pengar på. Kan du begripa? En rätt dålig investering. Det är som gamla bilar ungefär. Problemet har aldrig slut liksom. Till slut så får man ta den sista biten och boxera till skroten. Och det är en stationen, det är slutstationen så att säga. Så är det med anden, själen och kroppen. Köttet vill alltid ha kontroll över allting. Vi vet väl vad det här begreppet kontrollbehov innebär. Och en del människor är mer drabbade och andra lite mindre. Men man ska ha kontroll och koll över allting. Tänk bara vad man skriver i tidningarna och vad man talar om hela tiden, att vi ska ha kontroll över vår ekonomi. Jag tänker liksom här, det är ju, nu lever ju vi ett lite lustigt liv och vi tänker ju på ett alldeles speciellt sätt. Men det går ibland, så kan det gå 2 månader innan jag tänker på att jag ska titta på kontot i banken, hur mycket pengar det egentligen finns. För Gud har alltid välsignat vår ekonomi. Gud har alltid välsignat vår ekonomi. Vi har aldrig haft överflöd. Men det har inte fattats något heller. Gud har försett oss genom åren. Och det är min upplevelse på det personliga planet, och jag vill säga det till andra också, att den Gud kallar till frälsning och upprättelse, den försörjer han också. Han ser till att vi klarar av livet. Förväntar vi oss att leva ett liv i överflöd, då har vi felaktiga förväntningar på livet. Med påföljande besvikelse. Köttet vill ha kontroll. Köttet vill ha synd. Köttet tycker om synd. Ni som tittar lite grann på tv och sånt här, det finns inte mycket att titta på, men jag vet att en del sneglar i alla fall på alla de här programmen som är nu för tiden, när jag tänker på Mello, någonting så fullständigt meningslöst överhuvudtaget. Jag kan inte tänka mig mot världen. Men ju mer utmanande det blir, när man utmanar också kristen tro på olika sätt, så tycker vi att det är för hemskt och det är fruktansvärt. Men det är så. När man ger köttet utrymme, så blir det på det sättet till slut. Man vänjer sig successivt och man anar inte vad som ligger bakom egentligen. För köttet vill ha synd. Men det är inte nog med att man gör synd. Man är stolt över det också. Man skryter om det i tidningarna. Och man låter utlämna sig och exponera sig själv. Men det man inte tänker på är att på synd följer konsekvenser. Vi kan alltid välja i livet. Valet är fritt. Och Gud hindrar oss inte från att välja någonting som är felaktigt. Eller någonting som inte är korrekt. Det gör inte Gud. Gud hindrar oss inte. Men vi kan aldrig välja konsekvenserna utav det. Det följer. Så var det för Adam och Eva också. De fick äta över allt och de fick göra allt. Och Gud själv kom mitt ibland dem och gick tillsammans med dem och allting var frid och fröjd. Men så sa Gud att en sak ska ni inte göra, det är äta av trädet mitt i trädgården. Kunskapens träd. På gott och ont. För om ni äter utav det, så kommer ni att dö. Man tycker att ett sånt ord borde fått dem att reagera. Men de visste ännu inte vad död var för någonting överhuvudtaget. Och så kommer fienden och frästar dem. Lurar dem att tänka annorlunda. Ja, så farligt kan det väl inte vara. Och det ser ju gott ut. Det som jag skulle säga till er allihopa, någonting som är självklart. Ät inte råttgift, för då dör du. Adam och Eva drabbades egentligen inte av Guds straff på något sätt för det de gjorde. Men de drabbades av konsekvenserna. För att inte lyssna till vad Gud hade sagt. Och så gäller det för oss också idag. Vi drabbas av konsekvenserna när vi inte lyssnar till vad Gud har sagt. När vi inte intresserar oss för vad Gud har sagt i sitt ord. Att ta reda på vad Gud säger, vad Gud varnar för. Hela Bibeln är ju ett enda varningstecken för människor. Akta er! Allt i fri vilja. Köttet, det har liksom lite olika sätt att motivera handlingar på också. Lite kompromisser, man får väl inte vara helt kompromisslös. Lite kompromisser, det spelar väl ingen, det kan väl inte spela någon stor roll. Alla andra gör ju så, har ni hört det? Så gör ju alla idag. Vi är väl moderna människor. Och framförallt i vissa kyrkor så ropar man ut att ja, ingen är ju fullkomlig. Nej, det må vara att det är på det sättet. En tredje säger, Gud förstår nog, liksom, han förstår nog liksom alltihopa det här. Jag vet inte om det är lite vulgärt, men jag kan berätta i mitt eget liv, jag har också den här 4-5 år. Och så hade jag en overall och sen hade jag galonbyxor. Du vet när man sätter på barn, eller hur? Och det var kallt och det var snö och vi var ute och lekte och vad hände då? Jo, man blev kissnödig. Ja, det är små barn och gamla gubbar. Det där är ett elände. Och så brottas man med tanken där, ska jag gå hem och lämna kompisarna och alltihopa, det här glada leken i snön. Och på den tiden när det alltid var snö på vintrarna. Så man väntar lite till tills det inte går att hålla leken. Och så blir det ju så varmt och skönt. En liten stund. Och sen blir det kallt och besvärligt och det fryser på och så inser man. Jag får nog gå hem och tala om för mor i alla fall. Jag har kissat i byxorna. Så är det också med synden. Det är på samma sätt. Så är det också med synden. Till slut så står man där med skammen i alla fall. Gud hjälper oss. Nej. Bibeln säger Romarbrevet 8 att köttets sinne är död. Det leder till döden. Och döden i det här avseendet är inte bara handlar om den fysiska döden. Utan det är att hamna vid sidan om Guds plan i livet. Vet du att när du blev en kristen så fick du också en kallelse. Gud hade en avsikt när han frälste dig. När han löste ut dig ifrån det förgångna och gjorde dig till en ny skapelse så hade Gud en avsikt med dig. En plan. Det är väldigt vanligt att höra att Gud har en plan för varje människa. Men det är ju faktiskt på det sättet. Innan du skapades i din moders liv så utvalde jag dig. Han har kallat oss och utvalt oss i Kristus innan världens grund var lagd. Kan du tänka dig perspektivet? Tänk att innan världen, det här universum blev till, så hade en Gud en plan för ditt liv. När vi tänker på det sättet så blir det ju allvarligt, eller hur? Väckelse. Den börjar när vi slutar att ursäkta synd och när vi börjar att hata synden istället. Vi ska inte hata syndarna, men vi ska hata synden. Det här är ju drivkraften och motivationen till att evangelisera, att möta människor med evangelium, är att de ska tas ur det sammanhanget där de lever och sättas in i Guds rike och bli vad Gud vill. Eller hur? Är det inte så? Det var väl värt ett amen, tycker jag. Visst är det fantastiskt att Gud hade bestämt att en dag så tar jag ut Anders Bertling, så lyfter jag ut honom ur det sammanhanget och sätter honom in i ett annat sammanhang där han blir till välsignelse. När jag var 5-6 år så kom det hem till oss en som också var församlingssyster på den tiden. Man hade det förr i tiden och gick runt och besökte avsidestagna och sjuka människor. Och så till de som inte kunde komma och vara med i gudstjänster och gemenskap, att de alltid fanns någon där som kunde stötta och hjälpa upp. Det var innan det fanns jourhavande pastorer och präster på sjukhusen. De gick runt och besökte de sjuka på olika sätt. Min gamla mormor bodde hemma hos oss. En riktig Kristina, jag ska inte ta upp det, jag ska berätta det något senare tillfälle. En fantastisk människa som fick bli så många människor till frälsning. När hon ska lämna vårt hem en gång när hon besökte oss, då mormor bodde hemma. När hon kom ut i hallen så såg hon först till och har hatten ordentligt på sig. Och sen la sin hand på mitt huvud så sa han, Anders kommer att bli missionär långt borta. Det gjorde någonting med mig. Jag levde många år också i upproriskhet och ville inte. Jag ville inte. Jag ville någonting annat. Men det kom att prägla mitt liv ifrån den dagen. Det kom att prägla mitt liv ifrån den dagen. Jag visste att det var ifrån Gud. Jag visste att det var från Gud. Det har betydelse, vänner. David, kung David i Bibeln, känner vi till. Han syndade. Förfärligt egentligen, vid äktenskapsbrott och som lät han mörda kvinnans man. Och så gifte han sig med henne sedan. Det här är känsliga saker att tala om idag, med äktenskap och skilsmässa och alltihopa. Men vänner, man kan misslyckas i livet, det är jag medveten om också. Jag är medveten om att det finns en praktisk sida, men vi måste vara överens om ritningen som Gud har dragit upp. Vi kan inte stryka vissa bitar därför att en så stor andel av kristenheten gör fel, så kan vi inte ändra vad som står skrivet, vad som är tydligt utskrivet. Vi kan inte göra det. Det får konsekvenser. Det får konsekvenser. Han ropade ut till Gud, Gud skapa i mig ett nytt hjärta. Ett rent hjärta. Jag tänker på han, den första astronauten, eller kosmonauten som hette i Sovjetunionen på den tiden. Yuri Gagarin. Det finns väl några som är gamla nog och minnas det där. Det var ju väldiga saker som hände när man skickade ut en människa i rymden för första gången. Så vet han stolt deklarerat, nu kunde han tala om för mänskligheten att det finns ingen Gud. Och där fick lille Kalle höra läraren säga i skolan, och Kalle reser sig upp och säger, jag vet att det fanns ingen Gud. Jag vet varför han inte såg honom. Varför då, säger läraren, han hade inte ett rent hjärta. För det står att saliga är det renhjärtade, ty det ska se Gud. Det är de som har ett rent hjärta som kan se Gud och uppleva honom i tillvaron. Det här står i relation till varandra, vänner. Vi kan inte komma undan det. Han säger vidare i 51 salmen, rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Det var därför jag ville att vi skulle sjunga den här sången. En gammal sång, men den gäller fortfarande. Två mig i det renande blodet. Att vita vi har blivit en snö. Den andra fienden, är djävulen. Han är själarnas fiende. Djävulen är ingen saga eller en myt på något sätt. Det begicks ett stort misstag när man började måla ut honom som den där röda figuren, du vet, med hornen och svansen och alltihopa här. Det var ett stort misstag. Ett stort misstag. Djävulen är mycket mer än det. Men man gjorde det här därför man ville sätta bilder på allting i den katolska kyrkan när den växte fram. I den tidiga kristenheten hade man aldrig förstått några sådana dumheter. Utan det kom långt senare. Han är ingen saga. Någon har sagt så här att djävulens effektivaste angrepp på kristenheten, det är att inbilla dem att han inte finns. Det är att tala om för människor att djävulen finns inte. Jag blev förskräckt, och det är delvis orsaken till min predikan idag, en artikel i tidningen Dag. Där man med siffror och statistik kan dra upp och visa på att det predikas aldrig om djävulen längre i kyrkorna. Nästan aldrig. Man talar aldrig om det. Man talar inte om synden och man talar inte om helvetet. Och det är ganska många år sedan flera kyrkor avfärdade helvetet. Men vi tror på den dubbla utgången. Det finns en himmel och det finns ett helvete, lika väl som att det finns välsignelse och det finns förbannelse i livet. Kom ihåg det, vänner, glöm aldrig det. Han vill stjäla, slakta och förgöra, säger Jesus. Han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Jag ska inte analysera hela den här biten, men han stjäl vår tro. Han stjäl det dyrbaraste vi har och lurar oss att tänka på ett annat sätt. Precis som han gjorde med Adam och Eva, när han lurade dem att tro. Skulle Gud ha sagt eller skulle Gud ha menat? Det är två olika uttryck som vi hör allt oftare i den här tiden. Det Gud har sagt, det menar han, och han menar det som han har sagt. Han slaktar, han delar upp oss i bitar, han fraktionerar upp oss för att det ska bli små, behändiga munsbitar, lagom stora. Och han förgör oss, han slukar oss. Det första han gör så frestar han människan. Och när människan väl har fallit sedan så anklagar han människan. Det här har vi genom hela Bibeln. Så kan vi läsa om det här, hur han kommer och anklagar. Han frestar. Han frestade Jesus. Om du är Guds son, efter 40 dagars fasta, och Jesus var hungrig, så säger han, om du är Guds son, du frågasatte Jesu gudomlighet, så gör att de här stenarna blir till bröd. Vad gör Jesus? Jo, han svarar med Guds ord. Ja, men det här med vapen. Han svarar med Guds ord att människan ska inte leva allenast av bröd utan av det ord som utgår från Guds mun. Om du är Guds son, kasta dig ner för muren här, för det står ju skrivet att han ska bära dig på sina armar så att du inte stöter din fot mot någon sten. Ursäkta om det inte var ordagrant, men så är det står. Och det sista är att visa honom alla riken i världen och säga, allt detta är ditt om du faller ner och tillber mig. Och svarar Jesus, gå bort Satan, du ska inte fresta Herren din Gud. Gå bort Satan. Och det läser vi också i Nya Testamentet. Det är Jakob som säger, stå emot djävulen så ska han fly för er. Halleluja. Han säger, det är för sent. Det är redan kört för din del. Eller, du är alldeles för smutsig. Nu har du skitat ner dig. Nu duger det inte längre. Gud lyssnar inte på din bön. Och så säger han, Gud kan inte använda dig för att du är så dålig. Känner ni igen argumenten? Har ni Har ni känt in det någon gång och säger du duger inte? Du är inte tillräckligt bra och du kvalificerar inte. Vi måste lära oss att känna igen Guds röst. Paulus säger i första Korintherbrevet, betänk mina bröder hur det var vid er kallelse. Inte många var visa och kloka efter den här världen, men inte många var förnämligt släkt. Men det som var ringa och föraktat och det som ingenting var, det utvalde Gud. Tänk, Gud gör precis tvärtom. Varför gör han det? Därför att han kan. Därför att han kan. Jesu blod ropar starkare än djävulens anklagelser idag. När Guds folk reser sig och börjar att be på allvar, fasta i helig Guds fruktan, då därför helvetet ska du veta. Då blir djävulen bred. Vi har mött det här ett eller jag genom åren. Man har försökt att mörda oss. Och det har varit så nära flera gånger. Men Gud har inte tillåtit det. Gud har inte tillåtit det. Han vill röja oss undan. När Guds församling sover, då sitter djävulen på taket och gläds. En tandlös församling, det bryr sig inte djävulen om. Man kan leva i all bekvämlighet. Allting pågår som vanligt. Man sjunger sångerna och man sjunger lovsången och allting annat. Men glöm aldrig det, vänner. Det har betydelse vad du och jag gör. Det har betydelse. Du är viktig. Varenda en av oss idag är viktig för Gud. Gud är utvald av Gud som har varit nyckelpersonen. Det här säger jag inte för att hävda mig själv på något sätt. Det hoppas jag alla förstår. Jag är inte bättre än någon enda av er. Så det beror inte på det. Men det beror på att Gud har en plan. Gud vill göra någonting. Det står att inte ens helvetets portar ska vara henne övermäktig. Det är inte lite det. Det är inte lite makt Gud har gett oss i församlingen. Han säger i Uppenbarelseboken, jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och till dödsriket. Oh, vilken trygghet det är att veta att nycklarna är i rätta händer. Halleluja. De tog han ifrån djävulen när han gick ner i dödsriket, så tog han nycklarna ifrån djävulen och så uppstod han från de döda. Och han lever i evigheternas evigheter. Den tredje fiende är världen. Det är den lockelsen som dödar långsamt. Vi hör idag, lev för dig själv. Eröva ditt människovärde. Jag har inga pengar i fickan, det brukar jag ha när vi har tala med barn, framförallt så brukar jag ha en slant i fickan. Och så tänker jag så här att det här myntet, hur mycket är det värt egentligen? Hur mycket är ett mynt värt, eller din sedel som du har i portmonnän, i handväskan? Hur mycket är det värt egentligen? I stort sett ingenting, eller hur? Vad är det som bestämmer värdet på ett mynt eller på en sedel? Jo, det är präglingen. Det är präglingen. Där såg vi ofta så var det kungarna förr i tiden. Och det är det fortfarande på en krona och kanske flera av mynten. Det är kungens ansikte. Det är bilden av kungen. Att du är skapad till Guds avbild, det är det som bestämmer ditt värde och ingenting annat. Glöm aldrig det, vänner. Vi behöver inte erövra vårt människovärde. Det är oss givet i skapelsen. Man säger, lyssna till ditt hjärta. Magkänsla talar man också. En konstig grej. Ja, det kan man till och fundera på kanske. Men Bibeln säger i Jeremia 17, hjärtat är bedrägligast av allt. Och det är oförvetteligt. Vem kan förstå det? Ja, så är det väl. Ska vi gå efter våra känslor, då kan vi bli hur lurade som helst. Det var en tid i mitt liv, jag tyckte det var rätt intressant det här med synbilder, vet ni, hur man ritar olika saker. Så tycker man sig se någonting helt annat egentligen, eller hur? Så väntar man en stund och så vänder bilden och så blir det någonting helt annat. Det enklaste som finns är att manipulera människors själsliv. Och det är det många sysslar med idag, man manipulerar människor. Det går inte att lita på det mänskliga hjärtat. Men vad ska vi lita på då? Lita på Guds ord. Det är sant. Lita på Jesus. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ordspråksboken 4 säger, framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Var rädd om ditt hjärta. Akta dig för vad du tar in i ditt liv. Akta dig för vad du sysslar med för någonting. Var rädd om dig, säger vi ofta till varandra när vi skiljs åt. Ta hand om dig och var rädd om dig. Och jag vill säga, jag skulle vilja lägga mera tyngd vid den önskan. Det är mer än bara ett ord som vi säger. Var rädd om ditt hjärta. Allt är tillåtet. Det är en lögn ifrån djävulen. Allt är inte tillåtet. Men det är tillåtet så tillvida att vi har möjlighet att välja vad vi vill. Men inte allt gagnar, säger Bibeln. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen? Men förlorar sin själ. Men det jag har sett genom livet. Vad pengar har gjort med människor. Jag har sett vad pengar har gjort när människor har blivit av med pengar. Och jag har sett vad det har gjort med människor när de plötsligt har blivit väldigt rika. Det är inget eftersträvansvärt. Se upp med det. Kärleken till pengar, säger ordet. Det är roten till allt ont. Och det ser vi, det är allt mer pengarna som styr världen. Det är inte regeringen som styr världen, det är pengarna. Och tyvärr har det blivit så att det är många församlingar idag som styrs mer av pengarna eller någonting annat. Man bedriver olika slags affärsverksamhet för att som man tycker få in pengar till Guds verk. Vad Gud behöver, det är överlåtna människor idag. Överlåtna människor. Världen vill göra oss bekväma, ljumma och tysta. Men Gud har problem med de ljumma. Vi läser till en om en av församlingarna i Uppenbarelseboken, de sju församlingarna. Du är varken varm eller kall, men du är ljum. Därför ska jag utspy dig ur min mun. Vad Jesus söker idag, det helhjärtade lärjungna. Han vill göra oss till frimodiga kristna. En kär broder, han är hemma hos Herren. Man kallar honom för Sveriges renhårigaste predikant, för han hade precis två hårstrån på huvudet. Och den där de flaggade lite grann ju när man stod mot ljuset. Och det blev lite roligt och det blev humor runt omkring. Ture Andersson hette han, det är någon som känner till. Vi arbetade tillsammans på Österlen under en tid. Och han myntade ett begrepp, han sa att en glad kristen är en prydnad för Guds församling. En skräck för helvetet och en efterlängtad till himlen. Så är det väl. Vi ska fylla oss med det som Gud ger oss. Vi Jesus säger, detta jag talar till dig för att er glädje ska vara fullkomlig. Gud vill att vi ska vara glada och kunna fröjdas inför hans ansikte. På olika håll i världen och olika kulturer så tar det sig olika uttryck också. Man hoppar och skuttar och reser härliga till. Vi har sett mycket av det här, men det är inte hoppandet och skuttat i sig, utan det är det som ligger bakom som är det viktiga. Och skulle någon resa sig upp här och börja dansa inför Herren, så skulle jag inte ha något problem med det. Frågan är varifrån det kommer. Gillar man att dansa, då finns det ställen att dansa på. Men inför Guds ansikte, där måste vi komma med rena hjärtan. Och ödmjuka oss inför honom. Vi har sett alla olika varianter på det här genom året som har gått. Jag tillhör inte den som springer runt på plattformen när jag predikar. Jag tillhör inte de som gapar och skriker särskilt mycket. Möjligtvis är jag lite vek i sinnet och gråter ganska ofta, men det är inte så ofta av sorg, utan det är av glädje. Tänk vad underbart det är när Gud rör i våra hjärtan. Man får gråta de här ljuvliga tårarna av tacksamhet till Gud att få vara med i hans värld. Den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Det är dags för att frigöra oss av många saker. Jag känner inte er alla. Min fru känner jag ganska väl, men inte ens henne känner jag till fullo. Det är så. Vi kan aldrig veta vad som finns i en människas hjärta. Jag är så oerhört tacksam att jag fick en följeslagare i livet som har velat vara med och bära också när det var tungt och besvärligt. Det är jag tacksam för. Jag är tacksam till Gud att han intills idag har lett våra steg som inte alltid har varit lätta på något sätt. Det är många saker vi har fått mycket i livet vi har fått för saker. Men det känns som en förmån att få göra det för Jesus skull. Hur ska jag kunna betala överhuvudtaget något utav den synda skuld som häftar vid i mitt liv? Hur skulle jag kunna göra någonting för att betala det priset? Nu har han redan betalat priset. Halleluja. Han gjorde det innan något av detta hade hänt. Det är över 2000 år sedan nu. Då skedde det. Det är inte något som sker här och nu. Det har redan skett. Och det får vi ta emot i tacksamhet. Vänner, se till att ni har vapenrustningen på. Se till, vänner, att göra bruk av det vapen, det mäktiga vapen som Gud har gett oss för att bekämpa fienden. Herre Jesus, jag tackar dig för ditt ord som är levande och kraftigt. Och har något att säga till oss alla. Hjälp oss här att inte jämföra oss med varandra på något sätt. Utan att vi står där framför dig, sådana som vi är, Herre. Och vi blir accepterade av dig. Du har lovat att vara med oss alla dagarna inför tidens ände. Tack Herre, när det gäller framtiden. Öppningskyrkan i Ronneby, så vet vi att du har berett en väg på något sätt som vi ännu inte känner. Jesus, hjälp oss att vi har öppna hjärtan och ser och förstår när du leder oss här. Att vi får gå in i det som du har tänkt här. Även om det skulle bli annorlunda än vad vi har tänkt här, hjälp oss då att acceptera det här och ta emot det. Hjälp oss Herre att kunna på ett klokt och förståndigt sätt förvalta alla de gåvor som du har gett i församlingen. Jag ber i Jesu Kristi namn. Och Herre, om det finns någon här den här stunden här som behöver ett vidrörande av dig på något sätt, så är du här, du är närvarande.